Det är ett privilegium att få komma tillbaka till Lindesberg. Det är halv som halvt hemma. Jag satt och tänkte när jag satt i bänken här att det är snart 10 år sedan ungefär. Vi kom flyttande hit och tiden går. Men det är alltid roligt att komma tillbaka och se er igen. Tack för din bjudan att komma hit idag och få dela någonting från Guds ord tillsammans med er. Jag ska läsa min bibeltext för er och det är faktiskt ett helt kapitel från Matteus evangeliet. Jag har bett att det ska få visas på skärmen. Vi hoppas att det fungerar, annars får ni lyssna desto noggrannare. Och det här är ett kapitel som jag har levt med under flera månader och funderat över och brottats. Jag har landat i att det här, även om det är en skildring av någonting som hände då, så är det för mig en profetisk beskrivning av hur vår tid ser ut och vad som kommer att hända oss. Det är delvis omskakande ord, men mitt i det som är omskakande så finns det hopp. Vi hörde här om att den som vilar under den högstes beskärm, han är trygg. Vad som än händer så är Gud med oss. Vi sjöng det här, Immanuel. Så när vi läser det här, även om de här orden är omtumlande, tappa inte modet. Det finns hopp. Men vi läser i Jesu namn. Matteus 10, vers 1 och ända till kapitlets slut, vers 42. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Sedan Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes, Filippus och Bartolomeus, Thomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfeus son och Thaddeus, Simon Siloten, Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Den går fram ska ni predika, himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena, driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte 2 tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat. När han kommer in i en stad eller en by, ta reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. Och när ni kommer in i ett hus så hälsa det. Om huset är värdigt ska er frid vila över det, men är det inte värdigt ska er frid återvända till er. Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Jag säger er sanningen, Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna, de ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala och vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er den stunden, och då är det inte ni som talar utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att döda, så en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad så fly till en annan. Jag säger dig sanningen, ni hinner inte genom Israels städer innan människosonen kommer. En lärjunge står inte över sin lärare och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att han blir som sin lärare och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ett öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Den som bekänner mig inför människosonen ska jag också bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor, en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot mig som honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Och den som ger bara till en av dessa minsta, en av dessa små, en bägare friskt vatten därför att det är en lärjunge, jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Det var en lång text. Låt oss stå upp och be en stund innan vi går in i det här. Jag ber någon av er nere i publiken här att leda oss i bön. Varsågod. Varsågod och sitt ner. Mina vänner, det finns inget annat sätt att säga det här än att säga det rent ut. Vårt land är under Guds dom. Allting rasar omkring oss. Det kommer att fortsätta rasa. Det här är bara början på födslovåndorna som Jesus talar om i Matteus 24. Institutioner, församlingar, samfund, regering, riksdag, allting. Det knakar i fogarna, kriminalitet breder ut sig, allting. Vad beror det här på? Romarbrevet 1 svarar på den frågan. Gud gav landet åt folket här. Men när vi vände oss bort ifrån honom och förnekade den kunskap vi hade om honom, då säger Romarbrevet 1, då utlämnar Gud oss åt våra begär. När vi älskar synden mer än Gud, då säger Gud, nu drar jag mig undan. Så får ni mer av det, ni älskade så mycket mer än mig. Det är det som händer runt omkring oss nu. Det beror inte primärt på dåliga politiker eller för stor invandring eller på Putin eller någonting sånt. Allt det där har Gud kontroll över. Men folket har vänt Gud ryggen. Det finns inget annat sätt att säga detta. Gud gav oss detta välstånd och vi tackade honom genom att vända honom ryggen. Och det är inte bara det att vi har tagit bort kristendomen ur skolorna. Det är den lilla biten. Bibeln säger faktiskt rent ut att vi har ingen ursäkt därför att vi alla är födda med en inbyggd kunskap om Gud. Och när vi förnekar den, då säger Gud, då utlämnar jag er. Ni som är upprörda över att ni tycker att Gud skulle döma de människor som går i Pride-festivalen. Jag ska säga så här, Pride är Guds dom över landet. Att de sakerna breder ut sig, det beror på att vi har vänt Gud ryggen. Det är viktigt att vi vet vad som är hönan och ägget i det här. Men mina vänner, det finns hopp. Därför att evangelium har inte mist sin kraft. Gud kan vända landet tillbaka. Men det kommer inte att bli rätt. Jag vet inte om Jesus kanske kommer och de 7 sista åren är nära förestånden. Då blir det ingen stor väckelse, då lever vi i det stora avfallets tid. Som Paulus talar om i första Thessalonikerbrevet. Han säger, först ska det stora avfallet komma, sen ska laglöshetens son uppenbaras. Och när han har regerat en kort tid, då kommer Jesus. När det heliga folkets makt är krossat i grunden. Men det finns inget sätt att komma runt det här. Enda lösningen för vårt land är inte valet i september. Vad som än händer då, det kommer inte att ändra någonting. De människor som vill engagera sig politiskt, låt oss be för dem. Bibeln säger att vi ska be för överheten, vi ska respektera den och så långt vi kan för vårt samvete lyda den. Men tro inte att lösningen finns där. Tron på Gud är enda lösningen och enda vägen ut ur den situation vi har. Låt oss inte luras till något annat. Och när jag har läst det här kapitlet under sommaren och skakats över vad som beskrivs här. För här är någonting som hände när Jesus sände ut sina lärjungar. Så jag fått för mig, det här handlar också om oss. Allt kan kanske inte tillämpas i detalj, men det är det här vi måste förstå. Vad det är för tid vi lever i. Den som håller ut i slutet ska bli frälst, sa Jesus här. Inte den som började gå med stapplande steg och sen föll ifrån och försvann. Den som håller ut, han säger, ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och utlämna dem till att dödas. Är det verkligen möjligt? Det är fullt möjligt i vårt land. Jag tror det är så här, i många människors ögon så är församlingen, kristendomen och den här boken, det är det viktigaste hindret att få bort för att paradiset ska bryta in. Ett paradis som de själva har definierat, där var och en gör precis som de själva vill och ingen har ansvar för någonting. Och Gud, han är i bästa fall som jultomten som ska ösa en massa goda gåvor över sina barn, men som inte dömer synden och som framför allt inte har sänt Jesus som ett försoningsoffer och säger, omvänd er! Vi börjar förstå det. För förstår vi inte det, då kommer vi misstolka det som händer oss. Tänk dig själv vad skulle hända om dina barn vänder sig mot dig därför att du tror på Jesus. Utlämnar dig till myndigheter och makt. Eller dina föräldrar, om du är omvänd och de inte omvänd. Så som många muslimer får uppleva, när de omvänder sig så vänder sig hela släkten emot dem. Och de inte vet att det kan kosta. Vem skulle inte bryta ihop för en sån sak och önska sig döden? Men just för att det finns något större i det här. Jag hörde ett vittnesbörd, en muslim som blev omvänd. Hans familj vände sig mot honom. Han blev helt förskjuten. Och när han ligger på sina knän och ber, gode Gud, varför händer det här mig? Och han ligger där i timmar. Helt plötsligt upplever han hur Herren kommer över honom. Och så hör han inom sig en röst. Det här handlar inte om dig. Och det behöver vi ta till oss också. Vem är det som är centrum i våra liv? Men det är ju han som har dött och uppstått för oss. Han har lidit, han har gått vägen före och visat. Så här behandlade de mig. Var beredda på att det kan också hända er. Ni kan förlora allt ni har. Era fina jobb, era bilar, era pengar, er ställning i samhället, fängelse, tortyr. Det behöver inte drabba alla av oss, men vi kan förlora allt. Vad ska vi då göra? Ska vi avsäga oss Jesus? Nej, men han har själv sagt, det ska bli så här. Den som håller ut i slutet ska bli frälst. Min rubrik idag är kostnaden att följa Jesus är hög. Eller kanske ännu bättre, vi behöver förbereda oss för den förföljelse som kommer. För den är på gång. Snart kommer det bli förbjudet i vårt land att predika omvändelse. Det har ni hört, va? Det vet ni. Och det är en sak att statsmakterna vill dra in bidragen till de kristna samfunden som inte skriver under vissa kriterier, det är bara början. Pengarna är påtryckningsmedel. Snart kommer de ta till andra metoder. Men, mina vänner, det här är vad Jesus har förutsagt. Evangeliet har sagt att det ska bli så här. Om vi blir förvånade, då kommer vi inte att klara av det här. Och mitt mål idag, ni förstår här, att jag sätter mitt rykte på spel genom att stå här och säga så här. En del av er kanske inte tycker att jag ska komma tillbaka hit efter den här predikan. Därför att jag har sagt saker som det där vill vi inte höra. Vi vill bli uppmuntrade att höra hur mycket Gud älskar oss. Men det, allt det där är sant. Det är sant. Och jag ska försöka uppmuntra er så mycket som möjligt också. För det första, uppdraget för oss i den här tiden är densamma. Ingenting har förändrats. Vårt jobb är inte bygga samfund eller jobba i första hand med bistånd eller second hand butiker. Jag säger ja till allt det där i en viss utsträckning i alla fall. Men det är att gå ut och förkunna evangeliet. Vad sa Jesus här? Gå ut till de förlorade fåren och predika. Himmelriket är nära. Vilket rike är det som kommer? Jo, det ska komma ett falskt rike, men efter det kommer Jesus tillbaka. Messias ska återvända och upprätta sitt rike. Människor behöver förberedas. Vad ska vi göra mer? Det står vi ska bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. Hur ska vi kunna göra det? Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar. Mina vänner, det här handlar om tiden före andedopet. Så det går inte att ta till sig hur som helst. Men det är ändå fortfarande Guds vilja att utrusta sin församling. Han vill ge vad vi behöver. Och när vi möter våra arbetskamrater och vänner, vi ska ha något att ge till dem. Våra grannar, när de kommer till så säger jag behöver hjälp. Då ska vi kunna uppleva det. Gud har gett oss kraft att hjälpa dem. Och vi kan säga himmelriket är nära. Omvänd dig. Det kommer något annat. Det här är bara början. Det rätta är sagt slutet på den skapelse som Gud skapade och som föll så i synd. Allt det här ska bort, det kommer någonting nytt. Himmelriket är nära. Låt oss ha det budskapet med oss. Mina vänner, det handlar inte om att alla människor är lika mycket värda. Jag ställer upp på det. Vad handlar det om? Det är att den som är mer värd än oss alla dog för oss för att vi skulle få evigt liv. Trots att vi inte förtjänade det. Det är det människor behöver höra. Ju mer vi talar om för dem att de är lika mycket värda som alla andra, desto mer kommer de bli avundsjuka för att de inte har allt som alla andra har. Men Bibeln säger att vi ska inte ha begär efter vår nästas ägodelar eller dennes hustru eller vad den har. Vi har ett värde i oss själva oavsett vad vi har. Men den som var mer värd än oss alla gick till korset. Och himmelriket är nära. Därför behöver vi omvända oss. Det här handlar inte om oss. Det handlar om Jesus. Hur ska det här gå om jag förlorar allt då? Han säger här: skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, 2 tuniker och så vidare. När ni kommer in i staden och by, ta reda på vem som är värdig och stanna där tills ni går vidare. Det kommer en dag, mina vänner, när vi inte kan köpa eller sälja längre därför att vi tillhör Jesus Kristus. Man kommer att tvinga oss att ta emot ett märke på handen och pannan och säga så här: om du inte ansluter dig nu till det nya systemet. Och det innebär inte bara ett ekonomiskt system, det är ett religiöst system. Tillbe av guden som kommer stå nere i Jerusalem. Så kommer du inte kunna köpa och sälja. Vad ska vi göra? Gud har sagt här, jag ska förse er. Ni behöver inte oroa er. Jag ska... Gud, han gav Israel manna 40 år i öknen. Ska han inte kunna försörja oss då? Varje dag, de fick precis vad de behövde varje dag för att överleva. Han ledde dem 40 år där genom öknen, ett ställe där människor inte kan överleva. Jag hörde om en egyptisk trupp som hade gått vilse på samma ställe där Israels barn hade gått förbi. De var ju välutrustade och de kom ju ut ur öknen fullständigt nedbrutna efter bara 1 eller 2 veckor. De här människorna gick i öknen i 40 år, säger Bibeln. Varje dag fick de manna från himlen. Gud sände vacklar, han delade Röda havet, han gav dem seger över sina fiender. Mina vänner, även om vi förlorar allt, de tar våra bankkonton ifrån oss och tar våra kyrkor ifrån oss och stänger allting. Våra hus, bilar, allting, våra fina jobb, våra titlar. Gud har sagt, oroa dig inte. Jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig. Jag ska ge dig vad du behöver. Ditt uppdrag är fortfarande predika. Himmelriket är nära. Omvänd er och tro budskapet. Och Jag ska beklä med kraft från höjden. När du lägger händerna på de sjuka ska de bli friska. Ni kommer inte hamna i Expressen och få en massa publicitet. Men Jesus kommer bli ärad och förhärligad för detta. Och när människor kommer till er som har onda andar, som håller på med yoga, österländsk filosofi, allt möjligt. Gud ska ge kraft. Var och en av er, mina vänner, kan få bjuda de onda andarna att ge vika. Detta, de tecknen skall följa de som tror. Du behöver inte leta upp det. Det kommer att komma i din väg och då är du också beredd. Gud ska ge dig vad du behöver. Men var beredda. Motståndet kommer bli tufft och det är viktigt att vi förstår det. Vad säger Jesus? Se, jag sänder er som får in bland vargar. Är det ett naturligt ställe att ha en fårfålla? In med fåren bland vargarna. Nej, det är inte naturligt. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. Vet ni, vi ska älska alla människor. Och vi ska försöka nå alla människor med budskapet. Och vi ska dela med oss av Guds kärlek till alla människor. Men det här är aldrig sagt i en predikstol. Lita aldrig på någon människa. Lita inte på mig heller. Den enda du kan lita på är Jesus Kristus fullt ut. Och det är meningen att du ska kunna lita på dina bröder och systrar. Gå inte runt och misstro dem. Det är absolut inte det jag är ute efter. Men förstå en sak. Världen där ute är farlig. Älska alla. Men lita inte på omgivningen. Systemet där ute är inte till för att stötta dig utan att trycka ner dig. Vad säger han? De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. När Jesus trädde fram i världen, från vilket håll kom det största motståndet? Hans eget folk, eller hur? Förbered er på att det är många kyrkor som kommer stängas. För de som verkligen tror att den här boken är Guds ord. Och som vill hålla fast vid den i allt. Vad säger han mer? Ni ska föra sin förståthållare kungen för min skull. Förvittna inför dem och hedningarna. Men så kommer löftet. När de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar utan er fars ande som talar genom er. Här får vi lita på Gud. Att han ska ge oss vad vi behöver när vi ställs inför ståthållare och makthavare och myndigheter. Och ställs till svars för vår tro. En bror ska utlämna sin bror till att döda sin far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälsen. När man förföljer er i en stad så fly till en annan. Vad säger han mer då? En lärjunge står inte över sin lärare och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då hans tjänare, inte hans tjänare, bli det? Kom ihåg en sak. När Jesus gick på jorden och människor kritiserade honom så talade de alltid lögn. Det fanns aldrig någonting att kritisera Jesus för. Han var alltid ren, Guds oskyldiga lam som bär världens synd, eller hur? Så när han dömdes i den här rättegången så var det för falska anklagelser. Denne man som aldrig hade gjort något ont, honom kunde de inte stå ut med. Inte ens Guds folk. När människor kritiserar mig och när de kritiserar dig, då har de inte alltid fel. Eller hur? För vi har många fel och brister. Och när vi försöker dela evangelium så gör vi inte alltid rätt. Och ibland kommer saker fram i våra liv som vi inte heller är stolta över. Men likväl är vi kallade att bära samma lidande som Jesus Kristus bar. Han säger här. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Om Jesus har en låg status,
Hur blir det med dem som tror på Jesus och som följer honom?
Men var inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, inget gömt som inte ska bekänt. Vad jag säger er i mörker ska ni säga i ljuset, vad ni hör viskas i örat ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för kopparmynt, ändå faller inte en enda av dem på marken utan i fara. På er till och med alla hårstrån räknade. Var alls inte rädda, ni är mer värda än många sparvar.
Mitt i det här så är Gud med oss. Men den stora skiljelinjen, mina vänner, det blir inte vår vältalighet, det blir inte om vi kan kommunicera evangeliet på bra sätt, det blir inte om vi lyckas. Vad blir den stora skiljelinjen?
Den som bekänner mig inför människorna ska jag också bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Tro inte jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. För att skilja en son från hans far, en dotter från sin mor, en son hustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Det finns egentligen bara en fråga kvar efter det här. Jag kanske har skakat om er, men jag skakar om mig själv i det här också. Det här är ingenting jag önskar. Jag är som alla andra människor, jag önskar leva ett lugnt och stilla liv med min familj, mina barn. Göra sånt som jag tycker är trevligt och roligt. Ha vänner, komma till församlingen, mötas och göra det i frid. Men om jag ställs inför det här, avsäger dig Jesus eller förlora allt det här, vad kommer hända då? Kommer jag hålla provet? Kommer det visa sig att jag älskar allt det där andra mer än honom? Det är lätt att kalla sig kristen när allting går bra. Vi har överflöd här i vårt land. Vi har mat på bordet, vi har en säng att sova i. Ingen av oss sover utomhus. Men när vi ställs inför den frågan, avsäg dig Jesus, avsäg dig den här boken, eller förlora det här, det här, det här, och kanske till och med ditt liv. Vad händer då? Vad händer med mig? Älskar jag Jesus mer än allt det andra? När Gud förbjuder, men Jesus talar om det här. Om så min egen familj, min egen släkt vänder sig mot mig, stöter bort mig och säger: därför att du tror som du gör vill vi inte ha någonting med dig att göra. Står jag pall då? Står du pall då? Jesus säger på ett annat ställe, den som försöker bevara sitt liv ska mista, men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag menar inte att vi var och en kommer dö som martyrer. Men vet ni, Jesus, han gav inte sitt liv för oss bara för att vi skulle få liv. Han gav också sitt liv för oss för att vi skulle gå i hans fotspår och dö tillsammans med honom. När vi kommer till Jesus, vi hörde vår broder som vittnade här om sitt dop. När vi kommer till Jesus så är det faktiskt det som händer. Vi dör bort från någonting gammalt för att skiljas från det och gå in i någonting nytt. När vi kommer till Jesus så tillhör vi inte längre oss själva. Och det här är fruktansvärt svårt för mig. Det är det absolut svåraste jag har att kämpa med hela tiden. Min egen vilja. Så här vill jag ha det. Så här vill jag göra. Det här önskar jag mig. Den här vägen vill jag gå. Och det här, så här vill jag att mitt liv ska se ut. Och jag vill att mina barn ska bete sig så här. Jag vill att min fru ska vara på det här viset.
Och jag vill ha de här pengarna och jag vill göra det där och där. Och så upptäcker man, trots att man har varit kristen i hela sitt liv, att Jesus kommer och säger: Robert, det är jag som äger dig. Jag älskar dig. Därför måste jag börja plocka bort de där sakerna. Därför att de kan inte följa med på den väg som jag har för dig. Och från början så blir man bekymrad och tänker: varför ska jag förlora allt det här? Det här vill jag ju ha. Men så inser man, han gör det för vårt eget bästa. Därför att det finns någonting bortom den här världen som är värt mer än allt annat. Jag till och med mitt eget liv. Och det är det som han håller på att förbereda mig för. Och genom att jag förlorar allt, då spelar det där ingen roll. Om så hela världen vänder sig mot mig, så är min bön att jag kunna säga det: Herren gav, Herren tog, lovat vara Herrens namn. Guds ord säger: har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Ja, Jesus, jag böjer mig under detta. För jag vill hålla ut till slutet för att bli frälst. Jag vill inte bli sån att jag snubblar på mållinjen och sitta fast i någonting, ha några bojor som binder mig vid det här jordiska. Om så allting vänder sig mot mig, så vill jag följa dig, Jesus. Och jag vill dra andra människor med på vägen. Jag vill att de ska se hur mycket Jesus älskar dem. Och jag vill att de ska förstå det förrädiska, det som finns där ute. Jesus kallar oss till sig idag. Jag vill sända ut er, säger han. Och jag vill ge er kraft att bota sjukdomar, driva ut onda andar. Jag vill ge er frimodighet att kunna säga: himmelriket är nära. Och jag vill att ni ska vara så identifierade med mig att när svårigheterna kommer, staten vänder i ryggen, samfund och församlingar stänger ut er, kanske vänner och släktingar, ni förlorar, ni får inte det där jobbet därför att ni tillhör mig, de tar era pengar ifrån er, ska ni kunna säga: Jesus, det här är jobbigt, men jag gör det för din skull. Jag går den här vägen därför att du gick till Golgata för mig. Och om du läser historien så ska du se både Nya Testamentet och därefter. Hela historien är ett enda långt blodspår av martyrer. Människor som har gett sitt liv. Därför att de var beredda att gå hur långt som helst. För att vara kärleksfulla och passa in till omgivningen. Men det fanns en gräns de inte kunde gå över. De kunde inte avsäga sig Jesus. De kunde inte avsäga sig Bibeln. De kunde inte avsäga sig evangeliet. De har gått före oss. Mina vänner, låt oss ära deras minnen. Och framförallt vår frälsares minne. Genom att gå samma väg. Jesus, här är jag. Sänd mig. Jag vill leva mitt liv för dig. Jag vill berätta för andra vem du är. Och vänder de sig mot mig, då ska jag säga: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och så går jag till nästa ställe och försöker igen. Och ibland så träffar jag en fridens man. Och då får jag dela med mig av friden till honom. Och så förföljer de mig i en stad för att fly till nästa. Eller nästa arbetsplats. Eller nästa sammanhang. Var det än är för någonting. Ni förstår bilden. Det är den som håller ut i slutet som blir frälst. Och det är min bön för alla. Ska vara där en dag. Ska vi bedja, mina vänner? Ska vi samlas här framme och be till Herren att han ger oss det vi behöver? Vill du stå med mig?
Här, bara.
Ska vi be?